Jag heter Elina och jag jobbar här i församlingen som barn- och ungdomsledare. Och jag ska predika idag. Det här är min rubrik. Jag är inte lika bra på att sätta rubriker som Robert. Men det blev en i alla fall till slut. Det brukar inte bli det. Utan oftast så kör jag utan rubriker. Robert, han har, vår pastor alltså, under några söndagar ganska många predikat om lärjungaskap. Om hur man är som lärjunge och sådana grejer. Och jag tänkte fortsätta på det temat. Vi kör så helt enkelt. Och så har jag gjort en PowerPoint då för att det ska vara lite pedagogiskt och gå lätt att följa med. Så vi ska börja läsa en bibeltext. Ni som har biblar kan få slå upp första kungaboken 6, vers 8-23. Den här berättelsen handlar om en profet. Alltså en man som var språkrör kan man säga mellan Gud och människorna. Så Gud använde profeter för att tala till sitt folk. Och Elisa som den här berättelsen handlar om, han var en profet. Han levde i Israel då det var delat, så i Nordriket Israel under 800-talet ungefär före Kristus. Och berättelsen den utspelar sig när kungen i Aram krigar mot Israel. Så nu ska jag läsa för er. Ni får bara lyssna. Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa: "På den och den platsen ska jag slå läger", sände gudsmannen, alltså Elisa, bud till Israels kung och lät säga: "Se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där." Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: "Kan inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung?" Då svarade hans tjänare: "Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare." Han sa: "Gå efter och se var han finns så att jag kan skicka någon och gripa honom." Man berättade då för honom att Elisa var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: "O min herre, vad ska vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem." Och Elisa bad: "Herre, öppna hans ögon så att han ser." Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa: "Slå detta folk med blindhet." Och Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem: "Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man ni letar efter." Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa Elisa: "Herre, öppna deras ögon så att de ser." Då öppnade Herren deras ögon så att de såg att de var mitt i Samaria. Och när Israels kung såg dem sa han till Elisa: "Ska jag hugga ner dem, min fader? Ska jag hugga ner dem?" Jag tror han var lite ivrig, det lät så. Elisa svarade: "Du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit till fånga med svärd och båge? Sätt fram mat och vatten åt dem. Låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen." Då lät han laga en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israel. Det här är en riktigt häftig berättelse tycker jag. Det finns mycket man skulle kunna säga om den. Man skulle kunna gå igenom vers för vers och bara liksom bara predika utifrån det här. Jag kommer inte att göra det. Men den är riktigt, riktigt häftig. Elisa, som jag sa, var en profet. Men jag skulle också vilja säga utifrån temat då på dagens predikan att han var en lärjunge. Alltså han var någon som följde Gud, lärde sig av honom. Något som är väldigt intressant, som jag fastnar lite för bland mycket annat, det är bland annat vers 12, den arameiska kungen pratar med sin tjänare och så säger han så här att så är det inte, det är alltså inte någon av våra som berättar för Israels kung var vi ska anfalla, utan det är Elisa, profeten, som meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Alltså det här säger ju någonting om Elisa. Han kunde höra vad den arameiska kungen sa. Alltså han fick veta det. Så att han kunde säga att där kommer de anfalla, där kommer de anfalla, där kommer de anfalla. Alltså en sovkammare är ju väldigt privat. Det är liksom texten berättar, det versen beskriver ju att det här är någonting som kungen bara talar i sin ensamhet. Hur kan Elisa få veta det? Jo, för att han har direkt kontakt till Gud. Han har liksom, hans och Guds kontakt är så tät, det är så nära så att Gud talar om för Elisa och det är så som han säger. Och det här är en grej som jag tycker kännetecknar en lärjunge. Att man lever nära Jesus. Och jag kommer återkomma till mera saker som kännetecknar en lärjunge. Bland annat så, ja, vi lever nära Gud. Liksom. Vi har en nära relation till Gud. Och nästa grej som kännetecknar en lärjunge, som beskriver hur en lärjunge är, det är det här. Att lärjungar är precis som vanligt folk. Å ena sidan så har vi här Elisa som liksom har en super nära relation till Gud. Och så kan vi bläddra till andra delen i Bibeln, Nya Testamentet. Och så hittar vi massa av Jesu lärjungar som är precis som helt vanliga människor. Det är ganska intressant. Jag har en bok som heter Sökord lärjunge. Det jag kollar lite grann, och han har bland annat gjort en ordsökning på alla gånger som ordet lärjunge förekommer i Bibeln. Och så utifrån det dragit slutsatser om hur en lärjunge ska vara. Och det här är en sak som han har kommit fram till. Att lärjungar är precis som vanligt folk. Och jag har några exempel och vi ska läsa dem så att vi riktigt, riktigt fattar. Det första är att lärjungar är som vanligt folk. De begriper inte allt de uttalar sig om. Och det här är händer i ett sammanhang, den här versen, där det är en person som är död och Jesus talar om hans död. Och det låter så här att då sa lärjungarna, Herren, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Man skulle kunna tänka att de borde fatta det, för de är ju med Jesus liksom 24/7, hela tiden, dygnet runt. Men de hängde inte alltid med på vad han pratade om, helt enkelt. De vill ha det bekvämt. Jesus hade stått och pratat länge inför massa folk och sagt en del obekväma grejer. Och då sa flera av hans lärjungar att det här är ju outhärdigt. Vem står ut med att höra på honom? Och lite senare så står det till och med att flera av hans lärjungar, de lämnar honom då. Det vart jobbigt. Då backar jag. Jag pallar inte. Det här går inte. Jag backar. Det blev jobbigt. De tänker precis som människor gör. Inte alltid så mycket kraft liksom. Utan vi har ju ett tillfälle där det är 5000 personer eller män som behöver mat. Och här kommer en av lärjungarna med en pojke som har 5 bröd och 2 fiskar. Och så säger han och avslutar han. Han kommer visserligen med det här till Jesus, men han säger liksom att men vad hjälper det när det är så här många? Det var inte så att han kom bara, här Jesus, det här kan du använda och göra mätta 5000. Utan han sa, ja visst, här har vi lite mat, men vad hjälper det? Och sen har vi den nedre som jag tycker är väldigt intressant. De jämför sig med andra. Alltså, man kan tycka när man läser Bibeln att de här lärjungarna som var så otroligt nära Jesus, alltså jag tycker verkligen att det är fascinerande. De levde, som jag sa, de levde med honom hela tiden. Det var en del i att vara en lärjunge. Man följde någon och levde, gjorde som den gjorde, åt när den åt, vad den var. Liksom. Det var en del i lärandet, att följa liksom, så tätt inpå. Och ändå så missar de så sjukt viktiga grejer. De börjar till och med prata om vem som är viktigast av dem. De är otåliga Och jag tror att de tyckte att det kunde vara lite jobbigt också med folk. För här har vi ett tillfälle då det är en kvinna som kommer till Jesus och vill ha svar. Hon vill ha hjälp och han svarar inte. Och då gick lärjungarna fram och bad honom, säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Det var inte så att de tog den här kvinnan och gick med henne till Jesus och sa hjälp henne. Utan de sa, men snälla, få tyst på henne, hon är ju jobbig. Vi orkar inte. Och så den sista, de har inga magiska krafter. Precis som du och jag, vi har inga magiska krafter. Här finns det ett tillfälle då en man kommer och jag tror att det är hans son som är sjuk. Och han kommer till Jesus och säger att jag har tagit honom till dina lärjungar men de kunde inte bota honom. Och jag tycker att det är intressant för det här är liksom, det här är bara, vad är det, 6 stycken exempel av hur många som helst. Hela Bibeln är full av vanliga människor. Precis som du och jag. Det är otroligt hög igenkänningsfaktor, i alla fall hos mig på de här grejerna. Det kanske är till och med så här, jag har valt dem för att jag tycker att jag känner igen mig så mycket i de här sakerna. Och jag tror inte att jag är ensam. Och poängen liksom med det här är inte att vi ska känna liksom att åh, vad dåliga de var på Bibelns tid och åh, vi är lika dåliga idag. Det är verkligen inte därför. Utan det finns liksom en anledning till att jag räknar upp alla de här grejerna för er. För att ni ska förstå att även de lärjungar som levde på Jesu tid, de var inte fullkomliga. De var precis som du och jag. Och det gör ingenting. Vi ska läsa ett bibelord, vi kan läsa det från skärmen. I andra Korinthierbrevet 4:7 står det så här. Denna skatt bär vi i ledkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Lärjungar, de är precis som vanligt folk. De misslyckas, de strular till det ibland, de fattar inte allt. De är helt enkelt sköra som ledkärl. Vi människor, vi är inte perfekta, vi är inte fullkomliga, vi är trasiga och vi är sköra och vi kan gå sönder och det är liksom verkligen inte perfekt runt oss. Men det gör ingenting. Bibeln beskriver oss som lerkärl med en skatt i. Och säger till och med att det finns en anledning till att det är så. Det finns till och med en anledning till att vi är helt mänskliga. Om vi kunde allt, om vi förstod allt, om vi visste allt, då skulle ju vi vara som Gud. Men eftersom vi inte kan någonting, eftersom vi inte fattar någonting, lite saker kanske, men för det mesta inte, så blir det bara så tydligt att det bara måste vara Gud. All ära till honom. Så jag skrev lite sammanfattning. Lärjungaskap är att förstå vår svaghet och litenhet. Vårt behov av Gud. Hans storhet och nåd. Att vi får vara med ändå. Att vara en lärjunge handlar inte på något sätt om att kunna allt i Bibeln och alltid veta allt och alltid göra rätt saker. Det handlar om att förstå att jag är liten och Gud är stor. Och därför gör det ingenting att jag är så här. Det gör ingenting. Det är det som är nåd. Nåd är att jag får stå här och predika. Som kämpar med det här varenda dag. Jag pratar inte om det här för att jag kommer på allting. För att jag vet allting alltid. Utan det är det som är nåd. Att Gud använder oss. Fast vi inte fattar allt och inte kan allt. Det är han som är stor. Vi behöver aldrig vara det. Det finns inga krav på att vi ska vara perfekta. Det finns ingen som någonsin, speciellt inte Gud, förväntar sig att du alltid ska göra rätt. Han vet att det inte är så. Det gör honom ingenting. Tillbaka till Elisa då, som vi läste om i början. Elisa efterträdde en profet som heter Elia. Han var väldigt känd och väldigt stor, fick vara med om mycket. Och när han liksom precis i samma veva, som i det ögonblick som han får ta över den här profettjänsten, så frågar jag Elia: är det någonting, vad vill du ha? Vad kan jag göra liksom för dig? Och då säger Elisa så här: må dubbel arvslott av din ande komma över mig. Med andra ord, så lite fritt översatt, så vill jag ha dubbelt så mycket kraft som du har. Dubbelt så mycket ande som du. Och man kan prata om varför han säger så. Det finns säkert jättefina, jätteteologiska betydelser på det här. Men jag tänker så här, att Elisa, han visste att han var mänsklig. Han visste att han inte kan. Att han i sig själv inte är någonting. Men han vill göra någonting för Gud. Han vill gå in i tjänst. Fast han är ju mänsklig. Så vad gör han? Istället för att ta ett steg tillbaka och tänka: nej, men jag kan inte göra det här. För jag kan ju inte. Jag är ju bara en människa. Jag är ju liten. Så säger han att jag vill ha dubbelt så mycket. Jag behöver dubbelt så mycket. Fattar ni? Hans litenhet fick honom inte att ta ett steg tillbaka, utan att be om mer. Han förstod att jag är liten, så jag behöver mer. Inte jag backar. Jag behöver mer. Ge mig dubbelt så mycket. Och han fick vara med om riktigt stora grejer. Alltså Elisa är en person som verkligen fick se att Gud, han håller, och han är med liksom både i jättestora sammanhang, som det vi läste om kriget, men också i små på jättesmå ställen där, ja, men han och några av hans lärjungar, några pojkar som följde honom, var ute och gick, och de tappade en yxa i vattnet. Och nej, det var ju min yxa liksom, hur ska vi få upp den? En yxa sjunker ju. Och Elisa säger att, ja, var följde ni? Och så pekar pojken, och så kastar han en pinne i vattnet och yxan flyter upp liksom. Gud har omsorg om även små saker. Så många saker. Det här är ju bara några. Och flera av dem är väldigt kända. Alltså Elisa fick vara med om stora saker. För att han inte backade där i början. Han skulle ju kunna sagt att nej, men jag kan inte axla den här rollen efter Elia. Jag är ju bara en människa. Jag är bara liten. Men han bad istället: ge mig mer. Vi ska läsa från andra Korinthierbrevet. Vers 5-9. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa: ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Vi predikar inte oss själva, utan Kristus. Så därför så spelar ingen roll att jag gör fel ibland. För han gör inte det. Det spelar ingen roll att jag är liten, för han är stor. Och därför så är vi trängda, men inte utan utväg. Att vara en lärjunge, det är att vara nära Jesus. Att leva nära honom. Precis som en vanlig människa är, leva nära Gud. Och så finns det en grej till som händer i det mötet med Jesus. Liksom, som händer i närheten till honom. Det är att man som lärjunge kan lära sig att se förbi omständigheter. Precis som jag läste i slutet av den här bibeltexten. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Elisa i bibeltexten skulle kunna ha vaknat precis som tjänaren, hans tjänare, och sett sig omkring och se en hel här som har omringat dem under natten. De är helt oförberedda. Hans tjänare blev livrädd. Men vad gör Elisa? Och han säger: öppna hans ögon så att han kan se. Han vet att Gud är större. Gud är större än det jag kan se. Och runt om så står det en hel här av änglar som har omringat hela den arameiska skaran av krigare och soldater. En här av änglar och eld. Elisa såg förbi. Han såg liksom längre än vad bara hans mänskliga ögon. För att han vet ju. Han vet ju att Gud är stor. Och sen har vi ett annat exempel, och det är Mose. Och han hade det inte lätt. Alltså, om ni har läst Moseböckerna så vet ni, eller kanske ni vet ändå, att typ 40 år gick han runt i öknen. Och de han hade med sig var, precis som du och jag, inte alltid väldigt lätta att handskas med. Det var väldigt struliga människor. De hade inte bara bra dagar. 40 år i öknen. Hur gjorde han? Vi ska läsa Hebreerbrevet 11. För där finns det faktiskt ett svar. Hur gjorde Mose liksom? Hur orkade han? Så här står det om Mose. Mose, han valde hellre att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än alla Egyptens skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Alltså han fick vara med om mycket. Och hur stod han fast liksom? För att han liksom såg den osynliga. Han kunde se Gud. Han liksom vet ju att han är där. Så det största och det första i lärjungaskap, det är att lärjungar, det är de som lever nära Jesus. Precis som vanliga människor. Precis som du och jag. Det finns ingenting som säger att inte du och jag skulle kunna få vara med om exakt samma saker som Elisa. Gud är den han är. Gud är den han är. Lärjungar är de som lever nära Jesus, precis som vanliga människor, och som kan liksom se förbi omständigheter. Och det tror jag man kan lära sig liksom i gemenskapen med Gud, i närheten till honom. Så är det något som föds igen, så är det något som på något vis man kan få träna upp. Att lära sig och påminna sig själv om att när jag är liten, när mina omständigheter ser ut som skit, så är Gud den han är och han är större. Jag ska avsluta med att läsa andra Korinthierbrevet igen, för jag tycker att det är en väldigt bra text. Det finns mycket där att hämta och vi kan lära oss mycket därifrån. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Men vi ber en bön. Herre, tack för att vi får vara med. Tack för den nåde och få vara använda av dig fast vi inte är fullkomliga på något vis. Gud, hjälp oss att inte backa när vi tycker att vi inte kan eller när vi inte känner att vi räcker till. Utan hjälp oss att komma ihåg och be om mer. Mer av dig, mer av din kraft, mer av din storhet, Herre. Ge oss dina ögon så att vi kan se på situationen precis som Elisa gjorde, Herre. Att kunna se hur det ser ut i din verklighet och inte bara i våran, Herre. Hjälp oss att ta tid med dig, Herre, och vara med dig, vara nära dig. Låt oss bara formas av dig, Gud. För vi blir mer och mer lika dig, Herre. Jag vill signa resten av den här gudstjänsten, Gud. Jag ber att de som känner att de ska gå för förbön här, att de ska verkligen göra det. Att man ska få ta ett steg och kliva upp centrumbänken idag, Herre, och att du ska tala till oss den här stunden. Tack för att du står här.